Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, nu är min igång.
Titta, är du, jag har ljudvågor också.
Hurra!
Positivt. Jävlar vad högt du var i mitt öra. Sen får du kan... Nej, oj.
Hej Sofia!
Hej katta, 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 kvack. Gud, alltså, katta, ditt katta, namn är så svårt att lära sig. Du är ändå min bästis. Jag vet fortfarande inte vad du heter.
Kattabajs, som barnen brukar säga. Men var det Isak som kallade mig för kattabajs någon gång?
Det har han säkert gjort. Ja. Det mesta får ju antingen prefixet eller suffixet bajs.
Ja, nej, men alltså, jag tar det som... jag har känt lite så senaste dagarna gentemot folk överlag att jag vill kalla dem för bajs.
Kattabajs. Det här med barn har ju varit en oerhörd terapi för mig vad gäller det ordet, för det är ju verkligen mitt hatord.
Ja, för när vi började podda, då hade du ju fortfarande lite issues med det ordet.
Ja, jag tycker det är fruktansvärt. När vi skulle starta Movit Mama så var det ju ett tag förslag på att underrubriken skulle vara bajs, vad var det?
Blod, bajs och tårar eller något sånt.
Nej, det blöjor, svett och tårar.
Ja, det skulle vara bajs, svett och tårar först.
Ja, precis. Ja. Och jag bara, nej, nej.
Hörru, vad är du förbannad på?
Du, alltså det ska jag tala om för dig. Att det, julmusik, I love it. Jag är inte förbannad på julmusik. Men du vet den här gamla Band Aid-låten, Do They Know It's Christmas?
Do they know it's Christmas time? Feel the... Ja, det är klart jag vet det.
Ja, precis. Den är så jävla vidrig. Och det är jobbigt för den är så jävla bra. Men ja, man kan ju inte lyssna på texten.
Ja.
Det är ju ett, alltså, så här ruttet västvärldsperspektiv om de här stackarna. Åh gud, alltså, jag vet inte ens hur jag ska formulera det här. Det finns stackarna i landet Afrika som knappt kan tänka själv perspektiv. De samlade ju i och för sig in jävligt mycket pengar som gick till bra hjälp, men texten är ju fruktansvärd.
Ja,
men
jag vet, den är det.
Nej, och jag är arg över att jag numera förstår texten till Band Aid, så att jag inte kan sjunga med full inlevelse, för att den är så vidrig.
Man var ju liksom lyckligt ovetande när den kom på 80-talet, i och med att vi var ganska unga, och får vi väl ändå säga till vårt försvar. Och samtidigt så är den extremt... Alltså, det är ju en bra låt att sjunga med i.
Ja, men är det,
alltså, det är lite som Bon Jovi liksom. Man kan ta i från tårna och man känner julpeppen, och så inser man vad de sjunger och bara... Aha.
Fast Bon Jovi har ju inte så hemska texter.
Nej,
så kan inte jag lyssna på Kiss längre.
Jag har aldrig varit ett Kiss-fan. Jag är mer into bajs.
Jag... Alltså det var ju typ bara här om året som Lick It Up kom på radio, när jag bara Lick It Up, och sen bara vad fan sjunger de? Det är ju vidrigt. Och sen dess, jag kan liksom inte lyssna på dem längre.
Nej, alltså det var, musik var bättre innan man brydde sig om och förstå vad det är de sjunger.
Ja, eller liksom när man försökte förstå, och jag trodde, men den har jag redan haft uppe, men det tål att nämnas igen, att Fucking Crazy med Guns N' Roses var Du knullar galet. Det var liksom lite oskyldigare förr på något sätt.
Du knullar galet, yeah, yeah. Det här får vi markera som explicit när vi publicerar.
Vilken dålig vrede jag hade då, kände jag. Jag är alldeles för glad för att det är juletid.
Ja, nej, men det var ändå lite lagom julevrede.
Ja, vad är du arg på? Förbannad menar jag givetvis.
Förbannad, jo, nej, men alltså, jag känner lite så här att ibland kan jag bli lite förbannad på att folk överlag säger, ja, varför får folk... Nej, men, och det här känner du nog också igen som jobbar som administratör.
Jo.
Att ibland så kan jag ana en tendens till att folk liksom tror att det enda jag har att göra är just deras saker som de skickar till mig.
Mm.
Och bara deras. Alltså att det bara typ tar hand om en person på hela min arbetsplats.
Ja.
Och det stämmer inte riktigt. Alltså inte riktigt. Jag gör mycket mer än så. Så får jag ett mejl, så kan det ta liksom ett tag innan jag hinner åtgärda det. Och så bara, det här är bråttom. Man bara, allt är bråttom veckan innan jul.
Ja, men eller hur?
Det är just nu mitt hatuttryck. Det är lite bråttom med det här. Man bara, ja, välkommen till allting som passerar. Och det kan jag säga, alltså jag registrerar alltså i snitt skulle jag säga mellan kanske 80 och 100 handlingar per dag.
Ja.
Och till det kommer ju liksom, ja, men telefonsamtal och utlämnanden och besök och papperssaker. Vi har faktiskt papper fortfarande också. Det är ganska mycket. Alltså vi har ganska bra drag. Folk glömmer det ibland. Och det kan göra mig lite förbannad. Faktiskt. Vänligt. Alltså jag är förbannad med ett leende på jobbet.
Ja.
Jag är jävligt trevlig när jag är förbannad, ska jag säga.
Jag har ju börjat jävlas väldigt mycket på ett sätt, på det här dåliga sättet, så ingen kanske riktigt fattar att jag jävlas utan, men jag mår väldigt bra själv. Så dels, så jag hatar ju folk som skriver MVH. Jag vill ju att man ska skriva med vänlig hälsning. Detta försökte jag ta upp på min Facebook-sida, varpå folk bara, ja, men gör så här istället. Och man kan göra så att man har ett automatiskt, en automatisk signatur. Och jag bara, men det är inte det som är grejen. Alltså, grejen är att folk skriver MVH och det är jättedåligt.
Men nu har jag börjat hämnas. Om du vill så kan jag skicka en instruktion när man lägger in en signatur i posten.
Men nu har jag i alla fall börjat hämnas på folk som jag inte tycker om. Mm. Eller som jag på något sätt har en ansträngd relation till, så svarar jag, alltså så avslutar jag med MVH. Aha. Och jag mår så jävla bra, för jag vet vad jag menar. De fattar ju ingenting. De bara, gud vad trevligt, säkert. Alltså,
det kommer fattar jag ihåg den. När jag hade så sommarvikariat på en A-kassa, så sa hon som var liksom arbetsledare, så bara, okej, skriv inte MVH, då är det bättre att ni inte skriver, kan ni bara skriva ett namn istället. Ja. Skriv med vänlig hälsning eller ingenting. Jag håller med, alltså med vänlig hälsning, det är liksom långt och bökigt att skriva.
Alltså jag tycker att jag gillar att skriva avslutningen. Och jag anpassar ju den efter den jag skriver till. Ibland blir det tjing.
Ja, men jag tjingar mycket också. Halloj, jag varierar mina inledningar också. Halloj, då är jag på lite gott humör och kanske vill ställa mig in lite. Halloj, halloj, hallojsan.
Hej hopp har jag också.
Det har jag med.
Sen när jag inte riktigt vet vart vi har varandra så tänker man så här, hej hopp.
Ja.
Du, vi alltså statligt arbete, statligt administrativt arbete i all ära, men vi läser ju faktiskt ganska mycket böcker.
Det gör vi, och nu är det ju, det är sjukt länge sedan vi spelade in ett vanligt avsnitt, tänkte jag säga. Vi hade ju med Marcus i förra avsnittet, så då pratade vi om hans bok och inte så mycket om våra böcker, tänkte jag säga, som vi har läst.
För vi har ju också gett ut ett par böcker nu med.
Ja, har ni missat det? Det är tips om hur man förkortar... trevliga svarshälsningar och sådana saker. Ja, men det har vi. Vad ska du prata om för böcker idag?
Jag tänkte prata om, och det var väldigt länge sedan jag läste den här, Ester Roxberg Barnvagnsblues. Det är en sån här härlig bok som liksom har stannat kvar hos mig.
Okay.
Vilket för mig gör på nästa bok som heter Stanna hos mig.
Oh, alltså du är snygg på övergången just nu.
Ja. Av Ayobami Adebayo. Som jag också var på internationell författarscen och såg.
Just det.
Och vi hade ju möjlighet att intervjua henne.
Vi fick tacka nej.
Om det. Ja. Och vi var tvungna att tacka nej. Det var så jävla tråkigt. Jag är faktiskt ganska ledsen över det. Men ja, ibland
alltså,
så...
Det går inte att hinna med allt. Nej. Gör, och jag känner att både du och jag har varit ganska hårt belastade på många olika sätt den här hösten. Får fan vara glad att vi hunnit läsa.
Ja, precis. Ja. Sen har vi ju båda två läst Norra Latin av Sara Bergmark Elfgren.
Som är på Adlibris den mest säljande ungdomsboken i år. Hon fick en tårta levererad hem idag, såg jag på ja, om det var Facebook eller Instagram. Med årets mest säljande ungdomsbok. Ascoolt.
Ska inte vi få en tårta levererad för årets mest förbannade podd?
Ja, årets mest awesomest podd.
Ja.
Alltid.
Why not?
Jag vet inte. Om ni vill skicka en tårta så är det bara att höra av er så kan ni få leveransadress. Ja, och jag tänkte också prata om Norra Latin då, eftersom vi ska prata om den ihop. Sen så har jag haft lite så, jag har läst massor. Och det här är också en bok som jag läste det ett tag sedan. Mjölk och honung av Rupi Kaur, som är en poesisamling. Och den tänkte jag prata om. Så jag tänkte bara prata om en bok. Eller två. Du får prata om tre. Varsågod, gud, det är min julklapp till dig.
Men du brukar ju vara väldigt bra på att berätta om böcker, så då kan du få ta övertaget om Norra Latin.
Ja, precis. Ja, ska du börja eller?
Jag kan börja med Barnvagns blues.
Gör det.
Den ligger på Wahlström och Vidstrand. Som jag ändå tycker att det är ganska mysigt förlag. Jag vet inte varför egentligen, men jag tänker på dem så tänker jag lite mys.
Ja, jag kan ju säga att det var rätt mysigt. Jag var ju där. Alla bara, åh, hon får bokkontakt. Nej, skojar bara. Jag var där, men det var på med min den här skrivskolan. Så var vi där på studiebesök. Men det var ett mysigt förlag.
Jag tycker de är mysiga. Den här boken är för det första väldigt estetiskt tilltalande.
Ja.
Det är så här sköna pasteller på framsidan. Så första gången jag såg den så dömde jag den helt by its cover. För jag bara, shit, vilken snygg bok. Den vill jag ha i min bokhylla. Och som tur är så är den också väldigt bra. Så att det är en bok man faktiskt vill ha i bokhyllan. Och även gärna i handen och läsa. Den handlar om att bli förälder. Och att kanske inte tycka att det är så himla gött.
Nej.
Jag hade velat ha den här boken när Isak föddes. Jag kände mig igen mig så himla, himla mycket.
Kanske skulle kunna vara en bra liten hej då, fått en bebispresent.
Jag har redan, min kollega ska ha barn i april. Så jag bara, åh, jag har en jättebra bok som du ska läsa. Och sen bara, alltså sådär. Om du...
Läs den efter du har fått barnet. Men seriöst så kan ju det vara ganska fint. Och det är det som jag tyckte att annars här bloggar och sånt, om man läser rätt bloggar, har varit väldigt stort, väldigt trösterikt under ens småbarnsår. Att det liksom inte bara är fantastiskt hela tiden. Alltså att det faktiskt kan vara väldigt, väldigt svårt att vara förälder också.
Ja, och det är liksom någonting med hela den här boken. Den handlar om Agnes och under hennes föräldraledighet. Det är sommar i Stockholm och det är jättevarmt mitt i juli. Och det blir någonting, den här värmen. Åh, man bara känner hur jäkla jobbigt det är att ha bebis här i värme och man själv svettas och man ska amma och det är kladdigt och det är... Och så blir det liksom något slags vemod i, som fångas upp av att det är så himla obehagligt och varmt. Och en härlig... Alltså jag skulle nog inte riktigt kalla den för... Det är ju absolut inte en feel-good-bok.
Nej.
Men...
Inte feel-bad heller.
Nej, alltså den är ju ganska deppig sådär. Men alltså någonstans så finns det ju ändå... Det är ju inte så här, det är en skit att ha barn. Utan det är en bok som bara ifrågasätter om det är så jäkla fantastiskt egentligen. Kan man säga.
Ja. Ja.
Så, men jag kan läsa upp ett litet stycke. Är den? Ska jag göra det?
Gör det.
Jag går som en ostbåge efter vagnen och trycker med all kraft. Jag går över gamla tuggummin som fastnat och formats till runda, mörka spår på vägen. Jag har fortfarande inte vant mig vid det här. Jag undrar fortfarande vem det är som går här med den här barnvagnen. Jag ser på människorna omkring mig. Undrar vad det är de ser när de ser tillbaka på mig. Jag skulle vilja fråga dem. Vad såg ni innan när det bara var jag? Syns det på mig att jag är mamma nu? Jag är inte längre bara Agnes, 29 år, receptionist. Hur har jag förändrats? Vad kräver den här nya bilden av mig?
Kraven på en nybliven mamma känns ju ofta väldigt stora också. Kan jag uppleva det. Folk förväntar sig ju verkligen saker av en.
Ja.
Tror man i alla fall. Alltså det känns ju som att folk gör det. Förväntas att man ska vara lycklig och tillfreds. Så att man går omkring och bara är så,
ja, härligt. Och sen också just det här liksom att, som jag också tycker att boken tar upp väldigt bra, att hitta sitt sammanhang som förälder.
Ja.
När andra fortfarande kan vara ute och festa och liksom vart hör man hemma. vem, alltså var ska man befinna sig i sitt föräldraskap liksom? Och när man inte helt plötsligt blir medbjuden på grejer, vilket händer mig väldigt mycket.
Jag blir inte bjuden på någonting, men det är för att jag inte har några kompisar.
Nej,
true story.
Det kan ju finnas olika anledningar till att man inte blir bjuden. Men, och sen så tycker jag också om hur relationen mellan Agnes och hennes partner beskrivs. Men den är också liksom, även om det finns slitningar mellan dem, så finns det ändå, det är det jag tycker är så bra med den här boken, att även om den är, jag måste säga, det finns slitningar mellan dem, men det finns också något slags hopp i all den här feelbaden.
Ja.
För barn är ju ändå meningen med livet. Nej, det är absolut inte det jag menar. Chips är meningen med livet. Men, och meningen med att läsa kanske är att läsa just den här boken.
Ja.
Som nybliven förälder,
tänker jag. En lite nyanserad bild. För det, så är det ju, alltså grejen att småbarnslivet, jag tror att, jag vet inte om många tänker så, men det finns ju någonstans här bild av att det kommer bli en fantastisk tid och vi kommer vara så lyckliga upp, jag och min partner, nu när vi har vårt lilla barn. Och alltså småbarnsåren kan ju vara, eller för oss, det har varit tufft. Det har varit enormt mycket konflikter, inte mellan mig och min partner, men alltså det tär ju.
Ja.
Det gör ju faktiskt det. Och det kan vara ganska, alltså det är väldigt skönt att veta om att det är inte bara vi som upplever att det kan vara väldigt tufft.
Nej.
Liksom.
Så att, alltså, jag tycker den här boken är dels perfekt om man själv har barn och inte riktigt känner igen sig i den här bebisbubblan. Uttryck jag hatar. Om man liksom inte riktigt känner igen sig i den bilden. Men kanske också en väldigt bra bok att läsa för människor för att fatta hur det faktiskt kan vara.
Ja.
Det är väldigt vackert språk i den. Jag tycker den är jättebra skriven. Så direkt efter att jag hade läst ut den här så började jag lyssna på hennes bok Min pappa Ann-Kristin. Som hon läser in själv. Så då kan jag bara, jag kommer inte recensera den.
Bara
nämna att den finns som ljudbok, att Ester själv läser in den väldigt, väldigt bra, tycker jag. Jag tyckte om den jättemycket. Ja. Men Barnvagnsplus tycker jag absolut att man ska läsa. Sådär. Den är lättillgänglig, men vackert, eller ja, men vackert skriven. Det behöver ju inte vara en motsägelse så. Men också, ja, som sagt, jag behövde den jättemycket nu också. För man vill ju gärna läsa om människor där man kan känna igen sig. Men jag hade verkligen velat ha den när Isak kom.
Ja.
Om man
ja.
Gick igenom första barnet.
Ja.
Så jag har försökt få att Alex ska läsa den också så att han kan förstå vilket ok det är att bära att behöva vara mamma ibland.
Faktiskt.
Han är inte riktigt där än.
Nej, nej. Han är ju man trots allt. Kan inte ha för stora krav på honom.
Så att,
skoja bara Alex. Ja, jag har ju läst Mjölk och honung av Rupi Kaur. Den är översatt av Sandra Beijer. Jag läste den på svenska. Och som ni vet, alla som lyssnar, så är ju jag inte en stor konsument av poesi, vilket ju blev smärtsamt uppenbart när vi skulle läsa Augustböckerna i år. Ja. Och den här Rosor, jag kommer inte ens ihåg vad den heter nu, men den som var nominerad var liksom för svårt tillgänglig för mig. Sen så Rupi Kaur är ju, hon är en så kallad Instagram-poet.
Vilket innebär
alltså, okay, nu har jag inte läst på jättemycket om henne, men om jag förstått det rätt så är det så här, hon har ett Instagram-konto. Och nu ska jag berätta för er hur många följare hon har på sitt Instagram-konto, om jag kan scrolla så långt upp. Hon har 1,9 miljoner följare på sitt Instagram-konto. Hon har ju liksom då lagt upp små, alltså det är väldigt, väldigt korta dikter som är för mig väldigt lättillgängliga, lätt att ta sig till. Jag förstår dem, jag fattar vad hon vill. Och det är absolut inte för den sakens skull ett lätt ämne som hon skriver om. Dels så skriver hon om kärlek, men hon skriver också om sexuella övergrepp bland annat. Så det är inte, bara för att det är lättillgängligt så kanske det inte nödvändigtvis är enkla ämnen. Vilket jag tycker är, ja, men det är trevligt, kan man säga så. Det är trevligt att läsa
Det är trevligt med lite feelbad.
Det är trevligt med lite feelbad som jag ändå förstår. Som jag inte känner mig för dum för. Men sen så är det så här, hon har ju såklart fått enorma framgångar. Men hon har jättemånga följare. Hon är spoken word-artist också. Jag har sett lite klipp med henne på YouTube. Hon är väldigt skicklig spoken word-artist. Väldigt trevlig att lyssna på. Och men som med allt sånt här så får du ju liksom en liten backlash. Och då är det ju såklart folk som man bara, ja, men alltså det här är för simpelt. Så här, är det här ens poesi? Hennes, alltså nu vet du, jag ska berätta för dig hur många kopior hon har sålt av Milk and Honey worldwide. Och det här är siffror från i oktober. Och när jag läste nu svenska översättningen så stod det där hur många kopior hon hade sålt av. Och då var det liksom så här, det var liksom way off, för hon hade sålt så himla mycket mer nu än vad hon hade gjort när den boken gick till tryck. Där tror jag att det stod typ att hon hade så här 1 miljon följare, nu liksom 1,9 miljoner följare, men det är stor skillnad. I oktober så hade hon sålt 2,5 miljoner kopior runt om i världen av sin debut. Samling med
alltså, det är så här magiskt alltså, att sådana människor finns.
Ja, alltså det är så sjukt många böcker sålda. Ja. Alltså,
då kanske man kan ta och skita i om det är riktig poesi eller inte. Uppenbarligen är det någonting som tilltalar folk.
Och det här, men och då kommer man ju till det här så här, så här är ju, när man pratar om konst så kan man ju liksom inte säga så här, ah, men här tavlan, den är inte konst. För det är ju liksom konst, det är ju vad skaparen ändå liksom vill. Du kan ju inte bestämma om någonting någon annan har gjort det konst egentligen. Det är liksom, ja. Men jag blir så jävla less på det här lite. Alltså det känns liksom som att ah, men det har hänt på Instagram, så därför är det inte liksom riktigt värt. Och då kom jag att tänka på en liten notis som fanns med, jag tror att det var DN Kultur. I somras.
Oh, jag vet vilken det är.
Det vet du, för då kommer jag till Kristina Lindqvist heter hon som har skrivit den här notisen. Ska jag läsa den?
Ja, gör det.
Det så här.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Står det. Hashtag sommarläsning säljer böcker i samtiden. Så närmar sig semestertider för alla som är lyckliga nog att vara lediga. Och med värme följer också läsning. På Instagram alltså. För det kan inte bara vara mina flöden som snart kommer att fyllas av boktravar under hashtaggen sommarläsning. Kanske får man misstänka att Elena Ferrantes, det förlorade barnet, och Per Hagmans Alla älskare, ingens älskling kommer att staplas på hög och fotograferas i år. Men bokbilderna på Instagram tycks vara mer än kulturella identitetsmarkörer. I en artikel i veckan diskuterar Forbes Magazine hur bookstagrammers fått en allt viktigare marknadsföringsfunktion i branschen. Snabba bilder på snygga omslag är vad folk vill ha när de letar nya titlar, säger en inflytelserik bookstagrammare från Toronto. Ingen läser en hel recension längre. Frågan är bara, läser någon själva böckerna? Och det här är också så här, alltså... och det här, jag blev ju enormt provocerad av den här notisen. Ja. Därför att jag vet, vi har pratat med så pass många författare under de här 2 åren som vi har haft den här podden, hur svårt det är att ens få sin bok recenserad överlag. Och då kanske tidningar som DN och Svenskan i synnerhet. Det är inte många av alla titlar som släpps som faktiskt ens får en recension oavsett om det är en dålig eller bra recension. Och då känner jag så här, vad fan är problemet? För det första så är jag rätt så övertygad, men jag är helt med, fan, böcker är snygga, det är klart det blir fina bilder på Instagram, och varför ska man ens problematisera det? Blir böckerna lästa? Ja, men det tror jag faktiskt att de blir. Och oavsett så känner jag så här att recensioner och bilder på Instagram är ju till för att inspirera folk att läsa. Och skulle då den läsinspirationen vara mer värd för att den är, jag menar, recensionerna i DN eller i tidningen är ju sällan särskilt långa. De flesta blogginlägg om böcker är ju mycket, mycket längre än vad recensioner är. Ska den vara mer värd än en person som fotar en bild och skriver kort om det? Alltså, så här är det. Det här är nya medier. Get used it. Sluta vara så jävla bajsnödiga. Bajs.
Jag bara känner att jag ryser lite.
Ja, men det är lite KBT och podda med mig. Och samma sak då med Rupi Kaur. Hon har ju släppt en ny samling här ganska halv nyligen i oktober som heter The Sun and Her Flowers. Den har jag inte läst än. Det kommer jag att göra. För jag känner så här att det här är väl ett skitbra sätt att liksom locka folk till att läsa poesi. Att det finns poesi på Instagram, i sociala medier. Att den inte är så jävla svår, för jävligt svår poesi kan vara väldigt avskräckande. När jag läser Rosor skador så blir jag inte alls sugen på att läsa mer poesi. Men läser jag den här typen av poesi så kanske jag kan närma mig lite mer svåra texter framöver om jag är sugen. Men för mig räcker det här jättebra, och jag tycker att det är poesi. Vissa saker kanske nästan mer som lite så här, vad heter, aforismer, men vad fan spelar det för roll? Det är ord som är fint sammansatta, och fan, hon är skitduktig. Så fan, sluta hata på internet. Töntar!
Get in the ring, motherfucker.
Ja, det blev en förbannad recension. Och nu är jag inte förbannad på Rupi Kaur. Jag tycker att man ska läsa den här boken utan tvekan. Varför inte? Oavsett om man gör, eller så kan man gå in på hennes Instagram som är @RupiKaur. Det stavas RUPIKAUR, och sen tror jag att det är ett understreck efter, men söker man på hennes namn så kommer man hitta det. Så do it.
Ja.
Så, jag är klar. Det var jobbigt.
Men förlösande.
Ja, det var skönt, det var inte jobbigt, det var skönt.
Jo, jag har ju läst Stanna hos mig av Ayobami Adebayo. Och det var ju en av de här härliga böckerna som jag hade ju inte riktigt tänkt att jag skulle läsa den just då.
Nej.
Utan jag, alltså jag hade ju tänkt att jag skulle läsa den, och det här är ju också en för att den var så himla snygg. För den svenska utgåvan är jättefin. Och väldigt här starka orange och gula färger på framsidan. Som, så att jag hade ju tänkt att jag skulle läsa den, men det var ju mitt i så här august och allting, så att jag skulle bara bläddra lite i den för att se så här, vad det var för bok helt enkelt. Och sen råkade jag läsa ut den, för att den var ju väldigt, en väldigt bra bok, skulle jag säga. Så att den handlar om Gigi som träffar sin man när hon pluggar på universitetet. Den hoppar lite, den inleds med typ nutid, eller 2020, eller inte 2020, 2000-tal i alla fall. Och sen så minns hon tillbaka hur det var under 80-talet, när hon och hennes man träffades. Och den är helt så här fantastiskt bra skriven om hur gamla traditioner krockar med nya traditioner. Eller inte traditioner, utan med liksom nya tider. För den handlar ju dels om hur Gigi och hennes man inte kan få barn. Och pressen som kommer från övriga familjen då, i synnerhet hans mor som vill att hans, liksom, hennes förstfödda son ska få. Alltså, det är ju ett sätt att visa att han är fertil och för familjens namn vidare och allting. Så ett sätt att underlätta att det ska bli barn i familjen, för att hon tänker ju gärna sätta Gigi som är felet, är att hon skaffar ytterligare en fru till mannen.
Mm. Kul.
Och det är ändå beskrivet, alltså hon skriver så oerhört bra om det, för ibland kan det ju vara ganska lätt att man liksom utifrån på något sätt kan, för månggifteskulturen finns ju inte i den svenska kulturen. Nej. Eller i vår kultur. Så att det är lätt, när såna här, har jag märkt innan när man har läst sådana här saker, att man kanske liksom, alltså det blir för ogreppbart.
Mm.
För att det är så osannolikt liksom, att det är klart att man kan läsa en bok som handlar om det, men då är det mer liksom fiktion.
Mm.
Men hon skriver så oerhört träffande. Alltså jag kunde verkligen känna hur jag skulle känna ifall Alex morsa skulle komma med en ny fru, nu är vi inte gifta fortfarande, men på mer att vi hade varit gifta. Jag kunde verkligen känna hur det skulle kännas ifall hans mamma skulle komma med en annan kvinna in i vårt hem. Jag ju vet att det finns många som är för polygami och sådär.
Men vet, du vet, ni har julen framför er. Hashtag ja. Julen 2017. Men vet vad ni får i julklapp av Alex mamma.
Men så ja, nej, så det är oerhört bra. Alltså jävla vad bra hon har skrivit. Sen tycker jag också att just med barnlösheten och kampen för att få ett barn och vad som händer med människor är också väldigt, alltså jag blev satt med tårar i ögonen hela tiden. Och den är jobbig att läsa. Den är jättejobbig, men den är inte jobbig på det sättet som Hausfrau är, när det bara blir så här värre och värre och värre och alltså man bara det, till slut tappar känslorna för att det är så här för mycket.
Alltså jag gillar ändå, vi har liksom Hausfrau som en form av referensbok för misär på topp.
Ja.
Det är liksom, är det värre än Hausfrau, då är det fan illa alltså.
Ja. Nej, så den är, som man säger, väldigt starkt skriven. Dessutom så tar den upp ganska mycket om det politiska, eller inte mycket ska jag säga, men i bakgrunden så finns det politiska läget i Nigeria just då.
Mm. Mm.
Och där har jag liksom inte jättebra koll på, ska jag säga.
Nej, nej.
Så att det var kul att läsa. Och det var väldigt, just det här när det är internationell författarscen också, som man kunde gå och titta på när Ayoubami pratade om boken.
Alltså det är ju verkligen en fördel att göra det just i samband med att man har läst den, så att det blir nära inpå.
Ja, precis. Ja. Så jag tyckte den var absolut, håller med alla som pratar om hur stor eller hur bra den har varit. Jag tyckte den var jättebra. Jag blev oerhört gripen av den. Ja, men hon har ju också haft Chimamanda Ngozi Adichie som sin mentor tillsammans med Margaret Atwood.
Alltså jag är ledsen, men ibland så är det lite orättvist vem folk har som mentorer. Alltså det är så jäkla
sjukt. Och det var, hon berättade ju om Margaret Atwood att hon hade gått en kurs i skrivande, tror jag det var.
Mm.
Där Margaret Atwood hade varit en av, alltså hon är ju professor på något universitet i Storbritannien någonstans. Och sen hade hon blivit hennes mentor. Alltså vad fan.
Men alltså varför är ingen som vill vara min mentor?
Ja, men hur kan det här ens
hashtag
hända?
Hitta mentor åt katt. Jag hatar hashtag, så det är därför jag hashtaggar allting i det här avsnittet. För jag har inte fått klämt in mitt vredesmod över hashtag, så. Men nu vet ni det. Men ändå, vart är min mentor då?
Den här är, ligger på hos Piratförlaget, som jag också tycker är ett mysigt förlag.
Ja, det är det.
Värsta fjäska av sin
också, snitt. Ja, men alltså på tal om Piratförlaget så vill jag också nämna Gilla böcker och Lilla Piratförlaget. För de var faktiskt jättesnälla och kanske att vi tiggde tygpåsar hos dem på bokmässan. Och det fick vi. Tack för vårat. Tack för tygpåsarna. Vi älskar dem.
Men jag ska inte säga så himla mycket mer om den här boken. Jag tycker den är den är så himla bra. Ja, men den är faktiskt jättebra. Det är svårt att uttrycka det i fler ord än så, för att den är liksom
faktiskt. Ja, men vad kul. Det är alltid härligt med de där böckerna som man tänker så här, när man ska läsa, så visar sig typ att det är en av årets bästa böcker.
Ja, och det är också så här, det är så många olika saker som utspelar sig i boken. Det är liksom det politiska läget, det är ett relationsdrama mellan Gigi och Aikin, heter hennes man. Och det är barnlösheten, och sen så är det ju också om det sociala livet och relationerna inom familjen.
Kul. Mm. Kul eller kul? Ja, men vad bra, praktiskt.
Kul för dig, gumman.
Kul för dig, gumman. Du tycker att vi ska prata om Norra Latin.
Ja, vad är det för bok? Sara har jag fått kalla dig för. Heter du Sara i andra namn? Nej, det gör du inte.
Sara? Nej, jag heter Emma. Ett annat vanligt svensk. Och det heter jag i första namn. Ja. Till Sveriges förvirring. Emma! Man bara heter Katarina.
Ja, jag heter Karin i första namn. Så jag lider också av det där.
Ja, det är ett ok vi får bära för att våra föräldrar inte riktigt fattar hur man ska döpa barn på rätt.
Nej, men jag har tagit ut det där på mitt barn. Så att Isak heter Wilhelm i förnamn. Eller i första namn.
Smart.
Isak i andra namn. Vigor i sista namn.
Ja.
Fast jag tycker om att säga Vigor.
Vigor. Viagra Gore. Nej, skojar. Viagra Gore. Det var ju jätteäckligt. Norra Latin är skriven av Sara Bergmark Elvgren, som vi haft med i podden i ett tidigare avsnitt. Leta upp det och lyssna på. Det är en bok för unga vuxna. Och den handlar om Tamar som drömmer om att bli skådespelare. Och hon har kommit in på Norra Latin, som ju är en skola som inte finns längre i Stockholm, men den har funnits. Och
Vi har varit på beauty-event där.
Vi var ju på Daisy Beauty Awards förra, eller i vintras. Det var trevligt, hoppas vi blir bjudna igen. Hint, hint, inte för att hon lyssnar på det här. Som jag klipper det. Ja. Tamar har kommit in på Norra Latin till sin stora lycka, för Norra Latin har ett teaterprogram.
Ja.
På det här teaterprogrammet så går också Clea. Clea, alltså Tamar kommer ju från Östersund. Nej, ja. Kiruna.
Örnsköldsvik.
Jag ska inte nästla in mer i det här och visa hur geografiskt
hon kommer från Östersund.
Tack. Clea är från Stockholm. Och är liksom uppvuxen i teatervärlden. Hennes mamma är skådespelare och hon har ju själv varit skådespelare ett ganska bra tag, med tanke på att hon faktiskt bara är typ 15-16. Ja. Hur gammal var hon när man tog första ring?
Tamar har ju alltid vetat om vem Clea är. Och de är födda på samma dag.
Precis, så de är ju så här lite, vad heter det? Tvillingar, fast inte på riktigt. Det kallas för någonting.
Ja. Jag kommer bara på brother from another mother. Jag tror inte man använder det här.
Jag tror inte att det är samma sak. Och de hamnar ju i samma klass, men är ju väldigt, väldigt olika varandra, i alla fall till ytan sett.
Ja.
Ja, så visar ju såklart, alltså det här är ju Sara Bergmark Elvgren som har skrivit, så det är ju inte liksom, det är ju inte en dokumentär, tänkte jag säga. Det finns ju vissa övernaturliga inslag. Det visar sig ju liksom att Norra Latin ruvar på en hemlighet.
Ja, det bär en historia.
Det gör det.
Svunna tider.
Som det liksom pratas en hel del om liksom redan under första veckorna, att det är någon tragedi som har inträffat där, och det spökar med största sannolikhet, tror de allra flesta, eller säger de allra flesta i alla fall. Och det visar väl sig att det är inte bara en myt.
Nej.
Nej. Mer än så kanske vi inte ska avslöja så där direkt om handlingen.
Nej. Men jag tycker också att det är väldigt roligt i den här boken är att det är väldigt mycket som kretsar. Den kretsar kring Shakespeares En midnattsdröm. Vilket kommer in. Den pjäsen har en stor del i boken.
Ja.
Så kan vi säga.
Ja. Jag blir lite sugen på att gå till Norra Latin och se, för de pratar ju mycket om detaljerna på Norra Latin. Ska vi bryta oss in där? Det är ju konferenscenter nu.
Ja, men vi kan väl ha någon administrativ statlig konferens där.
Snälla, bjud oss.
Precis. Min kollega bor ju huset bredvid.
Där kan man ju också bo tydligen.
Tydligen.
Vad tyckte du om Norra Latin?
Jag tyckte de var väldigt bra.
Ja, det tyckte jag också. Det här är ju inte en liten och nätt bok.
Nej, det är inte.
Med tanke på att det är för unga vuxna, så den är 496 sidor enligt internet. Och väger 795 gram. Det är en tung bok.
Ja, det är en tung bok. Jag växlade mellan att lyssna och att läsa. Just jag lyssnade på största delen. Den är så jävla bra inläst.
Ja. Jag läste bara. Men man bara flyger ju fram genom den här boken.
Det gör man.
Och den är, på ett väldigt bra sätt.
Den är svår att lägga ifrån sig. Också plus för den här boken är att den har med en icke-binär person. Den har också med personer som är homosexuella. Utan att den skriver den på näsan med det. Utan jag tycker att hon har fått in det på ett väldigt fint sätt. Det blir liksom ingen, det är ingen grej i boken, utan det bara är så.
Nej, det är ju liksom bara folk helt enkelt som är med.
Och det är Nina Tsanjani som har läst in den, ska jag säga också. Så att, oerhört. Alltså det är en av de bästa inläsningarna, tror jag. Som, eller jag... Ja, men det är nog en av de bästa inläsningarna.
Ja, vad kul att du tycker det. För jag har ju inte lyssnat på den. Kul, gulligt. Nej, men jag tror att det var på Instagram kanske, så skrev Sara att det är många som liksom har, som tror att det här ska vara en skräckbok.
Ja.
Vilket det ju inte är. Så en spännande roman med övernaturliga inslag.
Ja.
Den är lite lagom creepy för mig, som är väldigt rädd för skräck. Så det här är liksom en bra nivå. Men liksom, har ni den här cirkeln, så känner man ju igen sig lite så där.
Ja, det enda som jag tyckte är att den utgår ifrån att den börjar första ring.
Ja.
Säger man det fortfarande?
Jag säger det, men jag tror faktiskt inte att min son som går i första ring säger det. Han säger nog bara ettan, men ja.
Men jag uppfattade hela tiden huvudpersonerna som äldre.
Ja, jag tyckte också att de kändes äldre.
Jag blev lite förvånad sen liksom, när man kommer tillbaka till och man, när de någon gång närmar den 16-årsfest, när man bara, just det, för att jag tänker att de är liksom lite över 20 och att det är mer än någon sån här folkhögskoleverksamhet.
Jag tänker att det kan vara så här också. Visserligen Tamar känns ju väldigt mogen överlag. Eller överlag, hon känns mogen. Men så tänker jag också att de här Clea och... lite av hennes umgängeskrets, de har ju ändå jobbat ganska länge i branschen, som det heter. Och jag tänker att är man liksom ett barn som arbetar, så kanske man för sig lite på ett annat sätt. Man har liksom rört sig helt andra kretsar än vad vanliga kids gör, och kanske tar sig an en lite så här vuxnare persona.
Ja, men och sen oavsett om man uppfattar huvudrollspersonerna i boken eller personerna i boken som äldre eller inte, så är ju Sara så jäkla bra på att fånga personligheter i sättet som hon skriver på. Så det är absolut ingen,
nej.
Ingenting som försämrar boken så, utan det var mer att jag kände att det hade inte gjort mig någonting om det hade handlat om folkhögskoleverksamhet när börjar man folkhögskola kring 20? Liksom.
Kring 20. Jag har ju liksom en livslevande 16, snart 17-åring som går första terminen på gymnasiet att jämföra med.
Ja.
Och kände kanske också just samma som du kände, att de kändes lite äldre än vad han. Men det, det spelar ju ingen roll. Det är en jättebra bok som jag verkligen kan rekommendera. Jag går omkring, vi har ju tygpåsen också som vi tyckte inte till, så fick vi utan att tigga allt för mycket. Och folk blir lite avundsjuka på den påsen, med all rätt, för den är jävligt snygg. Lina Neidestam tror jag som har tecknat omslaget.
Väldigt snyggt omslag.
Det här är ju första boken av tre i en trilogi om Stockholm. Så det kommer ju inte, eller fyra, skitsamma, det är en serieböcker. Det kommer inte handla om Norra Latin och de karaktärerna, som jag förstått det. Men det är liksom en Stockholmsserie som kommer då utspela sig på olika ställen i stan. Och det är ju härligt, tycker jag.
Ja, och alltså jag ångrar mig lite, för min kollega började prata om att hans dotter går på Södra Latin. Mm-hmm. Och jag bara, men jag har en bok som heter Norra Latin och sådär, den borde hon få låna mig. Och han bara, ja visst, så jag lånar ut den. Och jag ångrar mig så jävla mycket, för att det är liksom, vissa böcker kan man ju läsa och så vet man att man kommer aldrig läsa dem igen. Men det här är en bok, jag vill ha den här boken. Ja. Och det vet man, alltså det vet jag ju av erfarenhet, att när man lånar ut böcker så får man ju ofta inte tillbaka dem.
Jag lånar ut böcker till bara folk som är ordentliga och lånar tillbaka dem. Faktiskt, jag lånade ut den här till min granne faktiskt också. Den har jag fått tillbaka inlagd prydligt i en plastpåse. Tack Camilla. Så, det var det hela. God jul!
God jul! Ja. Julafton nalkas. God jul och god fortsättning. Och glad kanske sommar om ni lyssnar på det här mitt på sommaren.
Alltså happy life helt enkelt.
Ja, ha ett bra liv.
Vi hörs snart igen.
Ja, hej då!
Bye.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.